Dags för på dag igen. Nummer 60. Till äran av det så har vi bjudit in Sia. Det är nämligen så att Eriksen har precis blivit klar för Inter. Och vad passar då inte bättre och ta in interistan Sia. Välkommen Sia.
Tack, tack så mycket. Kul att vara med igen.
Erik, säga tjena.
Ja, jag måste faktiskt fråga direkt Sia. Jag hörde att det skulle vara en speciell presentationsvideo och jag har inte sett den. Jag har inte kollat det förutom med flashen att han var klar Eriksen. Så blir det något speciellt på sociala idag?
De har inte gått ut med videon än. Jag tror att de håller på den till imorgon. För nu de har ju presenterat han med bilder bara. Då står han liksom uppklädd på La Scala och liksom ja, välkommen till showen är väl lite budskapet. Den är ganska fin. Det är ganska imponerande om att de liksom lyckades öppna La Scala bara för honom. Och få in honom och fota honom och liksom göra alla budskapen. Så jag tycker det lovar gott, men det verkar som att vi får se videon som de gör imorgon. Det är så jäkla intressant för att alltså bara för 5 år sedan så sket man ju fullständigt i alla bilder, video på sociala medier. Men det är liksom ganska mycket folk som bara skickar ut videon nu då för fan. Liksom, kom igen och ut med videon, lägg upp videon, vi vill se videon. Så tiderna, det är nya tider helt enkelt.
Man är mer pepp, ungdomarna är mer pepp på det där.
Ja, det är bra. Du jag talar för mig och för Erik. Ja. Jag skojar bara med det.
Och sen Eriksen med det här supervanliga ut på La Scala. Jag har inte sett det, jag kan bara tänka mig. Alltså han ser ju som en verkligen en ja, medel Eriksen eller vad det är eftermarknaden i Danmark.
Exakt. För oss så ser han ju verkligen ut som en vanlig kille på stan, men det känns som att i Italien så är han ju lite annorlunda i alla fall. Alltså han är lite, han liksom sticker ut från men på det sättet. Så. Ja, det är faktiskt jag tror att de skrev något i stil med liksom Milano din stil eller din klass kommer matchas eller något. Alltså nu har nu matchas nu av Eriksen eller något sånt där. Alltså, så de spelar väldigt mycket på att han är liksom en elegant kreatör och du vet spektakulär att se och sådär. Så det båda gott.
Ja, det är bra. Ja, de gillar ju det i Milano.
Ja, så är det. Det är moden så La Scalas stad liksom. San Siro är dessutom La Scala, så det finns ju någonting där också att hämta.
Ja, det är frågan om hur länge bara.
Det återstår att se. Han kan väl säkert spela redan i kuppen, antar
jag. Ja, men jag tänkte på Siro, hur länge det kommer vara.
Ja, vad fan, i Italien så tar det ju minst 5 år att få klart något, så det kommer ta tid. Ja, Romas och Lazios arena, den finns inte ens här. Det kommer ta sina tid. Det kommer vara allt kommunchefs och borgmästare och du vet, boende i området och
ja, precis. Ja, och ny borgmästare och
ja, nej, som exakt, river som upp det gamla avtalet. Så det kommer ta sina år, så det är väl bara bra att det finns någon sorts intention att göra en ny arena, för då kan folk som inte har besökt San Siro åka ner.
Men Eriksen då? Men alltså vad betyder det för Inter egentligen? Jag menar, de har blivit om nu också med Politan och vem var det med? Lazzaro till
Gabigol och Politano och
ja, Politano.
Vecino är på väg ut, ryktas det. Jag gillar ju Vecino, så det är ju lite synd faktiskt. Men att Eriksen kommer in, det är liksom ett viktigt, en viktig markering eller ett viktigt budskap till europeiska klubbar, tycker jag. Att Inter är inte tillbaka där och då, men det är fortfarande. Det är den spelare som har skapat flest chanser i Premier League sen de senaste 5 åren. Han har liksom stått för flest skapade chanser, flest assist. Så det är en extremt välmeriterad spelare. Jag tycker att det är många som liksom pratar ner hans viktighet. Alltså man pratade lite om att han har haft en dålig säsong de senaste 12 månaderna. Men fan, Tottenham spelade Champions League-final så sent som i somras. Han tror jag hade ungefär 20 poäng förra året, och då snackar man om att han ska ha haft det dåligt. Han har tagit Danmark till EM, så han skapar flest chanser i EM-kvalet också. Så att jag tror att som det så ofta kan vara med fotbollsspelare, att när de behöver en ny tändning eller när de liksom är less och när de vill bort, så vill det sig kanske inte riktigt på planen om man kanske inte ser så engagerad ut. Sen kanske han ville till Real Madrid. Det är väl det som det har sagts, och landar någonstans i Inter. Och hur mycket det än kan vara ett andra val, så är det, tar det inte det bort faktumet att det är en kvalitetsspelare från den mest följda och tuffaste ligan i världen som är Premier League, och från ett lag som faktiskt fram till så förra säsongen i alla fall var klart bättre än Inter. Inter åkte ju ut mot Tottenham i Champions League och spelat väldigt tight på målskillnad, fler gjorda borta mål eller vad det var. Så det är ju liksom det är liksom där och då så var det ju tight, men om man kollar historiskt så är det inte en större klubb. Bara Tottenham senaste åren har levererat bättre, spelat regelbundet Champions League, var i final förra året. Så att Inter går in och plockar Christian Eriksen från Tottenham och att han inte försvinner liksom till Liverpool eller till Manchester City eller till Real Madrid eller till PSG eller någon sån här klubb, eller kanske till och med Juventus. Så jag tycker att det är en enorm signal från Inter, och först och främst är det viktigt att de bygger på det de någonstans startade när de köpte Lukaku. För att det här, jag tycker det viktigaste slutsatsen man kan dra från den här affären är att Inter inte gjorde Lukaku-dealen som någon sorts one-off, utan att det är snarare den typen av värvningar man ska förvänta sig av Inter de kommande åren. Så det är det betyder. Sen så får vi se hur han mår fysiskt och mentalt liksom. Men han kan ju spela boll, och han måste nog leverera för att komma bra till EM. Så helt klart en enormt viktig värvning på alla sätt och vis. Och precis som med Lukaku, som jag kommer tillbaka till, viktigt att ett annat lag än Juventus kan stå för den här typen av värvningar i Serie A.
Nej, men jag tycker det är två saker som specifikt liksom gör värvningen till den största liksom i sitt slag i Serie A sedan Ronaldo värvades för 1,5 år sedan. Och det är liksom, det säger sig självt, det är svårt att toppa Ronaldo-värvningen. Men det är ju att inte få in en spelare som är 27 år. Alltså han är på toppen av sin karriär. Och dessutom så är det en av världens bästa på sin position. Alltså en av världens bästa playmakers. Jag tycker inte Lukaku var kanske en topp 10-anfallare när han värvades in. Eller det var han inte när, med den säsongen han hade förra året i United. Men man kan diskutera om han är det idag. Det har ju gått väldigt bra för han inte. Men, men just det liksom, hur otroligt mycket kvalitet de får. Och det är otroligt bra budskap till för hela Italien och fotbollen där, att inte det kapabla eller något annat lag än Juventus kapabelt att värva såna stora spelare i rätt ålder dessutom.
Hur var det egentligen med, var han intresserad av någon, eller var det någon annan klubb som var intresserad av Eriksen så där riktigt ordentligt så att de la några bud, Erik?
Jag har inte superkoll på det. För att man blir förvånad om att liksom inte något lag var hetare på honom. Okej, man förstår att Real Madrid kan vara lite intresserade, men i slutändan så har de en ganska bra mittfältsuppsättning som det är. Men att inte något annat lag, typ ett Bayern, kan vara framme där hugger. Till det priset dessutom, för det var bara ett halvår kvar på kontraktet. Jag vet ju inte, det vore väldigt konstigt om de skulle se, om de skulle titta för mycket på hans höst i Tottenham, för att det är, vi kan till och med prata om det förra veckan. Det är ju en spelare som borde lämna till somras helt enkelt. Hans gnista försvann nog efter Champions League-finalen. Eller i alla fall den nödvändiga gnistan för att hålla han på den absoluta Premier League-toppen. Eller hålla han kvar där. Så ja, det hade varit intressant att se hur klubbledarna i de bästa klubbarna i Europa hade tänkt det där riktigt.
Sia, hade du någon koll på det där?
Nej, det snackades väl egentligen bara i somras om just Real Madrid. Sen nu så snackades väl en del om PSG, och jag läste något om Barca också. Men det har mest varit att, tror jag, att Barca hörde sig för och kollade. Grejen med Eriksen är att det de säger om Inter och Eriksen är att den dealen var liksom... Inter hade kunnat ta honom i juni gratis också. Men jag personligen tror att Inter hade fått svårare i juli, speciellt om man ska blanda in ett EM där. Alltså de kan ju skriva på kontrakt från 1 februari tror jag, om de har 6 månader, alltså när det är liksom utgående kontrakt. Men det känns skönt att han är här. Jag tror att en sak som man inte pratar om så mycket, det är att alltså, Milano som stad för fotbollsspelare är helt fantastisk. Och där tror jag att Inter och Serie A faktiskt toppar PSG. För att det finns en helt annan... Paris är också fantastiskt såklart för spelarna. Men att ligan fortfarande står sig på ett helt annat sätt än den franska ligan. Och så det är en sak. Sen tror jag också att det är viktigt att nämna det här med skatterna. För att nu har Italien så pass generösa skattesystem så att spelarna som kommer hit från Premier League eller från andra ligor, de kan också komma hit för att, eller till Italien för att ha det bättre skattemässigt helt enkelt. Och det är något som Mourinho också nämnde när han var lite bitter på presskonferensen. Och jag tror också att det spelar roll. Jag ser en del folk som säger att det är liksom Ronaldo som har öppnat dörren för att Eriksen ska komma. Jag tror att det är snarare så att Lukaku har öppnat upp en sån dörr. För att han hade det tufft. Det var jobbigt. Han liksom kanske inte fick ut det han kan och det han får ut nu. Han kommer till Milano och han kommer till Inter. Eriksen har lite samma situation. Jag är säker på att de känner varandra. Eller liksom att man kan... Alltså att den typen av spelare kan säga kom hit, en grym tränare, det är en grym stad, vi vill utmana, det är ett ambitiöst projekt. Så jag tror att för Inter så har värvningen av Lukaku någonstans gått i smyg i hela den här Eriksen-värvningen. Klart att Ronaldo öppnar upp dörrar, det är liksom, man kan inte neka att det är en av världens absolut bästa spelare, världens största varumärken, och att det är kanske någonstans gör att fler vill komma till Serie A. Men man måste alltid väga ihop allt, alltså ekonomin, städerna, förutsättningarna att vara med och slåss på topp. Och i dagsläget så, även om Inter har åkt ut Champions League, så är Inter ett lag som med tränaren de har ger väldigt många fotbollsspelare väldigt mycket av det de behöver för att faktiskt kunna leva ett fotbollsliv som är topp på alla sätt.
Mm. Jag tänkte på det med Eriksen. Det är ju som sagt inte den första från Premier League. Det har ju Lukaku där och det har ju Young också som kom nu. Varför är Conte så intresserad av, eller Conte förresten, är det Marotta eller Conte som är intresserad av spelarna i Premier League? Varför?
Alltså jag tror att när jag själv har funderat på det, när jag kollar på Premier League, så är det liksom ytterst sällan jag slås av de tekniska kvaliteterna spelarna har, utan det är först och främst intensiteten. Och när jag jobbade en del med Hasse Backe så diskuterade vi ofta den eviga frågan liksom, vilken är världens bästa liga, och vi kom aldrig egentligen fram till något riktigt bra svar, för att de olika ligorna utmärker sig på olika sätt, men vi var alltid överens om att Premier League är den tuffaste ligan rent liksom fysiskt och intensitetsmässigt och liksom på det sättet. Så jag tror att Conte ser en sorts garanti i spelarna som kommer från Premier League att de kommer kunna leverera det som behövs i hans system, men också att de kommer ha en fördel fysiskt och intensitetsmässigt mot spelarna som är vana med Serie A. Så jag tror att att värva från Premier League är väldigt mycket ett säkert kort, om man liksom får se det så. Jag tycker ju om att värva till exempel backar från La Liga, eftersom att jag tycker att de ställs på mycket fler en mot en situationer, möter duktiga spelare en mot en, så när de sen går ner i liksom zonförsvar så blir det enklare att försvara. Och jag tycker lite samma sak kan jag se med Premier League-spelarna, att de har vana med så pass hög intensitet och så pass tufft spelschema och så pass mycket fotboll på så kort tid och så pass jobbiga matcher, att när de kommer till Serie A så kan de faktiskt leverera väldigt bra. Så jag tror att det är nog en majoritet, alltså en anledning. Sen så tror jag också att Conte, Lukaku har han alltid velat ha. Ashley Young, han kan liksom ge honom ytter, han kan ge honom wingback på båda sidorna. Han det är ju väldigt många spelare som han liksom antingen har mött eller velat ha i Premier League när han varit där. Eller har kanske sett och tänkt, fan den där spelaren skulle jag vilja ha.
Jag tänkte på det du sa tidigare, Sia, om det låter som du pratar om en artistskatt där för utländska spelare, och det är ganska kul att ställa det i kontrast mot egna företagare i Italien som har typ 70% eller i skatt som de betalar. En parentes.
Ja. Det är en liksom en starkt bidragande faktor till att den ekonomiska krisen är på så pass djup i Italien som den är att folk inte betalar skatt. Och när jag liksom pratar med mina italienska vänner så är det liksom, jag har alltid haft för mig att liksom, ja, men betalar man skatt och det inte går till någonting och det är liksom, det finns korruption och det finns problem och det finns politiker som är oansvariga och sånt där, då vill man inte betala det. Men det som liksom 9 av 10 personer som jag känner som har företag som säger, de ser liksom, alltså folk betalar inte skatt för att de tänker på korruption eller samhällsproblem. Folk betalar inte skatt för att skatten är så pass hög så att om de betalar den, då har de liksom inte råd att leva. Nu är det liksom du vet, första ursäkten för skattefifflare i hela världen någonsin liksom. Alltså, jag säger ju så, och jag tycker inte det är rätt, men 70% som vissa vanliga företagare betalar när vissa liksom, ja, fotbollsspelare eller liksom väldigt rika personer får så pass många fördelar. Alltså den är liksom svår att smälta utifrån, tänk dig då för de som faktiskt upplever det. Det är ett jäkligt intressant perspektiv att ta upp. Jag menar, vi i Sverige, alltså så här, jag har ju företag och du vet oftast när man har polarna liksom och alla är så här, ah shit, vi betalar så jävla mycket skatter liksom, men fan, vi betalar inte så himla mycket skatt som vissa faktiskt gör.
Nej, jag vet, jag var ju också företagare i Sverige, och då sa de ju också att i Italien, när jag pratade med en konsult där, och han sa ju, behåll det i Sverige, det går inte att ha det här nere.
Exakt, så det är en intressant grej, men jag tror också att det är en sån grej som, om man bortser från samhällsdiskussionen och den vanliga arbetaren, så tror jag att det är en sån grej som kommer kunna göra att fler storspelare kommer till Italien kommande åren än det har gjort tidigare. Det är ju också såklart i takt med att de italienska lagens ekonomi växer. Så Inter har en helt annan ekonomi idag än de hade för ett par år sedan, och detsamma gäller Juventus. Så det är inte en slump att liksom de här spelarna med de här lönerna kan komma nu när de inte har gjort det tidigare. Så jag tror att det är en utveckling som vi kan fortsätta se, men det beror också på att det kommer topptränare, att det finns pengar att betala spelare och att det finns en liksom bra fotbollssatsning. Mm.
Precis. Men om vi hoppar tillbaka till Eriksen och laget nu, om man ser det uppställningsmässigt. Kommer Conte behålla 3-5-2 nu? Brozovic är väl borta ett tag, va?
Ja, han är skadad. Jag vet inte om han missar en eller två eller tre matcher till, men
ja, det är inte
han blir borta, så nej, jag tror inte det. Man trodde att det skulle vara allvarligt, men det var tydligen helt okej. Så det är ju, alltså det som jag har varit förvånad över, som jag faktiskt inte visste om Eriksen, det är att han springer ju jäkligt mycket. Jag såg någon opta statistik på att han är den i Tottenham som springer mest per match, och det är ju det som någonstans sticker ut med Brozovic också, i att han är den överlägset mest springande mittfältaren Inter har, och en av dem, jag skulle tro att han är etta i Serie A också, för att han kan snitta liksom 14-15 kilometer, 13 kilometer per match, när det är liksom 12 som är, det är de siffrorna de överlägset högsta ligger på. Så att liksom Inter får in en spelare som både kompletterar och avlastar, men också kan byta ut Brozovic, det är ju någonstans, tycker jag, nyckeln för mig i hela värvningen av Eriksen. För att det märktes i helgen också, men när Brozovic inte är med på planen och när Sensio och Barella är lite ur form och kommer tillbaka från skador och sånt där, så stannar Inters spel av en del och tappar intensitet och tappar liksom lösningar och kreativitet och allt vad det är. Så där så kommer Eriksen in som en spelare som både kommer ge kvalitet med, såklart med assisten och målen och frisparkarna och långskotten och allt det vi vet att han kan, men att han också kommer vara en viktig del i att faktiskt ge kvantitet till laget, och det Conte är en tränare som värdesätter det där extremt högt, och så jag tror att det är en jäkligt bra spelare för honom, även om han hade kanske föredragit Vidal, man vet liksom inte med Conte.
Nej. Jag skulle bara bekräfta som du sa med Brozovic, han är den som springer mest. Tvåa i ligan är Kulusevski. Om man ser någon som kör kontinuerligt, inte bara
Och Brozovic har varit det i ett par år. Så han är jag vet inte hur han orkar. Faktiskt. Så är det.
Ja, det är väl Barellas plats som riskerar att ryka då. När Eriksson ska in.
Eller Sensi. För att jag tror att om man kollar på att Conte liksom desperat vill ha Vidal. Och att jag tror egentligen att om du frågar Conte, vem tar du av Eriksson och Vidal? Då tror jag att Conte väljer Vidal 9 av 10 dagar i veckan. För att han behöver den typen av krigarspelare. Och den enda han har av den typen i Inter är egentligen
Barella.
Barella. Mm. Och att han är... Så han har ju den där intensiteten och bollvinnandet, och Sensi saknar ju lite den typen. Hade jag varit Sensi så hade jag varit lite stressad över det där faktiskt. För att jag tror att han kan liksom ligga ganska pyrt till. Så det är ett angenämt problem att ha egentligen. För att det kan ju vara så att Conte säger att nu är det kvalitet som gäller. Nu är det för fan Sensi, Brozovic och Eriksen på planen. Alla mittfältarna kan göra mål, alla mittfältarna kan göra assist, alla mittfältarna kan liksom slå sin gubbe och spelfördela. Så det hade varit intressant att se. Men jag tror att Barella är liksom Contes i princip viktigaste spelare för just den där intensiteten och pressspelet som han gör. Så det ska bli intressant att se. Jag har grubblat liksom en del på det där, och jag tycker att det jag ser av Sensi i de senaste matcherna och fysiskt och liksom tekniskt och rent sådär, han har liksom tagit ett steg tillbaka efter en fantastisk höst, och det är det som återstår att se. Om inte för Conte, han har ju liksom skickat upp Sensi på vänsterkant ibland och sånt där också, borta mot Barca till exempel, så det går ju i ett Conte-system att faktiskt få in alla fyra. Det är något som återstår att se. Jag är faktiskt, jag kan inte säga att jag är helt säker på hur mittfältet kommer att formeras.
Alltså, kan vi snacka om att han kör på någon 4-4-2 till och med?
Jag vet, jag känner mig inte tillräckligt lugn med vänsterback eller vänster wingback för att det ska gå med 4-4-2. Det skulle i så fall vara Biragi, och han har redan lite svårigheter sådär. Men det är också... Alltså det är i så fall om D'Ambrosio kommer tillbaka och kan ta vänsterkanten, eller om Moses är, för att Moses är inte en traditionell vänsterback. Alltså. Wingback är en helt annan sak, men ingen traditionell vänsterback. Så det finns ju lite snack om det där, och det enda jag kan tänka mig då det är att Danilo och D'Ambrosio steppar in och kör till vänster, och att man får Ashley Young som högerback, eller tvärtom då, för de kan ju båda spela på båda positionerna, men...
Ja, för det är ingen läge att lägga in Skrinja eller Godin på ytterbacken och sånt där heller.
Nej, absolut. De är inte tillräckligt bra där ute. Det går liksom inte. Det, så är det.
När vi är ändå inne på dem, hur ser du på situationen som uppstått nu mellan Bastoni och Godin? Att det har blivit så mycket mer speltid, alltså så mycket speltid för Bastoni. Är det liksom något som Conte tvingats till för att han inte visar så bra form, Godin, eller hur ser du på det?
Så jag tror att det är en kombination av att Bastoni har varit över all förväntan bra, att han är den enda vänsterfoten i backlinjen, så han får liksom en naturlig uppspelsfot, och att om du tar in Bastoni istället för Godin så får du ju också Skriniar på en mer naturlig position där han kan använda sin högerfot. När Godin spelar så spelar ju Skriniar till som vänster mittback då i trebackslinjen. Så det är det som någonstans, det där har du liksom kombinationen. Sen så liksom Bastoni har spelat i trebackslinje tidigare. Godin kommer från ett liksom väldigt strikt 4-4-2, väldigt låg backlinje. Det är helt andra krav på honom i Atletico än i Inter. Sen så tycker jag Bastoni är riktigt bra spelare. Han liksom sticker ut. Jag tycker en av säsongens överraskningar, absolut. Men det händer en del saker när han är på planen som inte händer med Godin. Om man kollar liksom nu, det är en liksom otydlig styrning som går på honom in i mål. Mot Lecce så är det han som tappar sin gubbe när de gör mål. Så att det finns ju liksom en del att fila på där. som Godin kanske liksom täcker upp med erfarenhet. Alltså Godin vänder inte ryggen till om det kommer ett skott liksom. så det finns ju för- och nackdelar med båda. Jag tror att anledningen helt enkelt har varit att Bastoni gör att Skriniar hamnar i en bättre position och att han är vänsterfotad, och i vissa matcher så har Conte velat ha en liksom naturlig vänsterfot i uppspelsfasen där borta. Det måste vara det.
Men om vi går till just de här matcherna, de här två senaste matcherna, då har de bara plockat 2 poäng.
Ja, alltså det har varit, jag tycker de har inte spelat tillräckligt bra helt enkelt. Alltså det, och sen så är det lite, för tidigare matcher så har liksom det har varit, alltså man har hållit nollan och så har det räckt med 1 eller 2 eller 3 mål fram för att de där uppe, Lautaro och Lukaku, har varit tillräckligt bra för att vinna matchen. Men nu liksom mot Lecce så är det en väldigt speciell match. Alltså man får 1 mål bortdömt, det är 1 rött kort som inte ges, och sånt där tror jag inte i dagsläget är inte tillräckligt bra för att vinna den typen av matcher och inte få den typen av liksom flytdomslut med sig. Så däremot Lecce så tycker jag nog att det hade kunnat och borde kunnat vara annorlunda. Mot Cagliari så tycker jag att det var inte tillräckligt bra helt enkelt. Det var liksom truppen är rätt tunn. Så när inte de där två där framme avgör på egen hand och när backlinjen inte håller nollan, då har jag inte problem. För att när mittfältet inte är ordinarie eller har en bra dag, då är det liksom då funkar inte saker och ting. Och Conte sa på presskonferensen här om dagen, han sa liksom att vi har värvat liksom Ashley Young som har bänkat i United och Moses från liksom Fenerbahce som inte har spelat på ett tag. När man läser vissa förväntningar på oss så låter det som att vi har värvat Real Madrid startelva. Han har ju en poäng i att absolut inte har fått in spelare, men det har också lämnat spelare. Och de spelarna som har kommit in nu, bortsett från Eriksen och Young som jag tycker om, alltså det är inte spelare som kommer gå in och göra skillnaden på Inters spel liksom ur ett mål eller assistperspektiv. Så jag tror att de senaste matcherna så har Inters liksom tunna trupp visat sig. Det har varit för många matcher, och så fort en spelare som Lukaku eller Lautaro inte har en tillräckligt bra match för att vinna den på egen hand, så visas det direkt om han straffas liksom. Så är det.
För jag tyckte i höstas att de på många gånger sprang de sönder motståndarna. Att de hade den intensiteten hela vägen.
Det är det. Inter i år och vissa andra år också har ju varit. Då har det liksom, det har varit jobbigt att möta Inter. De har mött ett lag som har liksom sprungit som fan, tacklat som fan och varit jäkligt svåra att liksom möta. I matcherna. Nu mot Lecce så möter du liksom ett lag som backar hem med 11 spelare och du får inte upp intensiteten eller farten eller tempot, då blir det liksom, det blir svårt, för att det är väldigt få i Inter som kan slå de där avgörande passningarna. Jag hoppas nu att Eriksen är den typen av spelare som ska kunna hjälpa till att luckra upp sådana där försvar. Men det är som du säger, Inter lever väldigt mycket på fysik och intensitet, och när spelarna blir slitna så kan du inte ha samma fysiska liksom styrka och samma intensitet så att du bara maler ner motståndarna. Utan när Lecce till exempel kanske kommer med en veckas vila och du har haft kuppen och ligan och kuppen, då blir det liksom, då kommer de med fräschare ben. Och det är liksom, så är det. Och jag tycker, jag har sagt det sedan början av säsongen, truppen är inte tillräckligt bred. Tyvärr så har vi haft mycket skadebekymmer den här säsongen. Många spelare som har missat många matcher, som aldrig riktigt hinner hitta i form innan de blir skadade igen. D'Ambrosio är en sån som liksom inte höll nollan och vann varje match när han spelade. Skadad, kommer tillbaka, skadad igen. Så det är mycket sådana där liksom skador i år. Och allt det gör att Inter liksom tappar i chanserna att vinna. För att det här laget måste vara fysiskt på topp. Det finns ju en ganska intressant statistik om man kollar om matchen hade slutat efter 45 minuter. Så då hade Inter liksom lett ligan med nästan 15 poäng. För att de är så ruskigt bra i första halvlek när de liksom benen är fräscha och målen görs. Men desto längre matcherna lider, desto fler mål släpps in och desto färre görs. Och det är ett liksom, det får de liksom gnaga sig in i, Conte och Reali och gubbarna som faktiskt jobbar med det, att hur jämnar vi ut? Hur jämnar vi ut liksom prestationerna? För att det går inte att vara så bra som inte det i första halvlek och inte vinna matcher.
Nej, de har ju svårt att avgöra i första, men det var ju även mot Lecce och Cagliari. De kunde ju ha avgjort det tidigare, satt 2-0 och då hade ju matchen varit död.
Ja, så är det. Men det som jag ser, när Lukaku och Lautaro liksom, eller Sensi och Barella och Brozovic kanske inte har bra dagar, eller Candreva kanske inte knoppar dit ett mål, då är det jävligt svårt för Inter. Det är liksom, om man, jag tycker att om man kollar på laget nu i dagsläget, de som spelade mot Cagliari, så Sensi var grym i höstas, men nu så är han inte där. Alltså mottagningarna sitter inte, skotten sitter inte, inläggen sitter inte. Samma med Barella, den typen. Samma med Candreva, de har liksom legat bakom vissa baklängesmål nu. Sen så är det ju också så att inte förlorar ju inte. Alltså visst, det vad är det? Ja, 6 poäng på 5 senaste eller något sånt där, eller ja, 4 senaste kanske det. Så någon vinst och någon kryss, men de förlorar ju inte heller. Och de senaste åren så hade det nog varit en eller två förluster i de här senaste matcherna.
Absolut, absolut.
Ja, nej, men ska vi avsluta Inter-segmentet innan vi går vidare med Inters huvudmotståndare i Scudetto-kampen med lite ekonomi, för att, eller som vi redan har pratat om tidigare, men jag tänker på, utanför planen så gör ju faktiskt Inter framsteg. Det är ju intäktsrekord och omsättningsrekord. Har du lite mer detaljerade siffror på hur bra det går för Zhang och company utanför planen?
Jag kollade upp Inter. Jag satt och kollade på Juventus också, för det var intressant att kolla på liksom hur mycket Juve tjänar på matchdag jämfört med Inter. Och skillnaden är 25 miljoner euro. Jag trodde den skulle vara högre liksom, med den nya arenan. Men så är det ju inte. Nu ska vi se. Inter har ju i år, vi har ju gått, alltså laget har ju dubblat sin omsättning på 5 år. De har gått från att omsätta 165 miljoner till 365 miljoner euro. Och jag tror att 2020 så kommer omsättningen vara över 400 miljoner, och 2021 kanske liksom 500 miljoner euro, om man kollar på liksom takten som laget växer på. Om man kollar på Inters liksom pengasumma då, så är det en extremt stor del som kommer från liksom det som kallas commercial, alltså sponsoravtal och sånt där. Och där är ju nästan i princip rent och skärt Suning-gruppen som ligger bakom de sponsoravtalen som Inter har i Asien då, och Kina framförallt. Det är en enorm tillväxt som laget gör. Och de bara kommer fortsätta. Så de har verkligen menat allvar med sin investering i Inter, det kinesiska bolaget. Och jag är faktiskt väldigt nöjd med deras jobb med Inter. Alltid när det kommer in liksom utländska ägare så finns det någon sorts rädsla eller så. Men med Suning så har det faktiskt känts bra från första början. Och jag tycker att de med värvningar de gör, pengarna som investeras och det ekonomiska arbetet som görs på utsidan av planen verkligen visar att de vet vad de håller på med. Det är liksom Inter har länge legat bakom, alltså långt bakom lag som Atletico Madrid och Borussia Dortmund. Alltså nu är Inter i princip 10-20 miljoner euro ifrån i omsättning mot Atletico Madrid och Dortmund, så de kommer ju springa ikapp dem, och då är de ju uppe där och tampas med Juve i Italien, men de internationella storklubbarna, alltså storekonomierna som Arsenal och Juve och Chelsea med flera. Så att det och det är ett liksom mindre attraktivt Serie A då, men det som har gjort skillnaden för Inter också, det är ju Champions League-spelet. Det är, oavsett om du åker ur Champions League i gruppspelet får i rad, så är det mer pengar där än du får i Europa League om du går till finalen. Så det i samband med de liksom sportsliga resultaten, att man fick in Spalletti som hjälpte klubben till Champions League 2 gånger om. Alla sponsoravtal som kommer in, det finns ju en liksom björnen i rummet, eller vad man ska säga, är ju tröjsponsorn där, liksom, där det sägs att Pirelli liksom ligger illa till för att deras avtal är för dåligt. Och det finns en del, ganska många asiatiska bolag som är sugna på att ta över där. Så det finns mycket som liksom går väldigt bra med det som Suning gör och har gjort, och det finns mycket som kommer bli ännu bättre. Och jag tror att liksom nästa steg för Inter, om man kollar på en liksom femårsperiod, det är att få in ett riktigt affischnamn. Okej, Lukaku och Eriksson, de är enorma för en klubb som Inter idag, men de är inte Cristiano Ronaldo. Och jag tror inte Inter kommer värva in en sån som Messi eller Cristiano Ronaldo, men det finns ju andra stora spelare med stora varumärken som kan liksom bli stora affischnamn, alltså för Inter. Så det är en utveckling som är väldigt intressant att följa. Det är en utveckling som går extremt snabbt för Inter.
Ja, den dagen Pirelli lämnar Inters bröst på matchtröjan är ju inte, det ser man inte fram emot. Om man säger så. Estetiska skäl i alla fall.
Exakt, det estetiska är väldigt liksom vemodigt. Men alltså deras avtal som de har, det är liksom pinsamt lågt egentligen för en klubb som Inter, som kanske vill bli en av Europas topp 10 klubbar ekonomiskt. Mm. Så den måste liksom, det kommer behöva tas någon gång.
Kan ingen annan sponsor köpa ut avtalet eller något sånt där? Det funkar inte.
Ja, säkert. Men jag vet inte om det är värt. Det är ju, alltså där, det går säkert, men jag tror inte det vill inte vara värt det, om man säger så. Jag vet inte exakt hur liksom diskussionerna går, men jag tror att det finns många som i alla fall hade kunnat gå in och dubbla avtalet, för att det är så pass mycket vad säger man, exposure och räckvidd och liksom potential och var. Alltså Suning visste ju liksom ingen om i Europa vad det var, men i Italien i alla fall, så tack vare deras ägarskap där och liksom Inters stora varumärke i hela världen, så börjar det bli ett bolag som liksom etablerar sig i alla fall. De behöver inte det i Kina riktigt, för de är hur stora som helst, men om de vill etablera sig i Europa till exempel, så är det ett bra skyltfönster.
Ja, men jag hör absolut vad du säger om Inter och truppsammansättningen och truppbredden. Men jag kan inte låta bli att tänka att Eriksen kan verkligen bli den här katalysatorn för en riktig rejäl scudetto-utmaning för Inter. För att nu ser vi ju, det känns som att det här är den helgen, och visst, man kunde ana det här hela säsongen, men det här var helgen då man verkligen kände att Juventus är verkligen sårbara. De andra lagen har chansen. Med dem så menar jag faktiskt bara inte, för jag tror fortfarande inte på Lazio i det långa loppet. Lippi sa det ganska bra efter förlusten då, Juves förlust mot Napoli, att de är bara på 60% av deras kapacitet, Juventus. Och frågan är ju om de kommer komma upp i närmare 80-90-100. Det vet vi inte. Så jag var era synpunkter, eller vad är din synpunkt, Sia, på hur långt Sarri har kommit de här dryga 5-6 månader han har varit i Juventus?
Alltså, jag drev ju faktiskt för några veckor sedan lite samma tes som Lippi. Alltså jag, och det är kanske, alltså att Juventus har nått upp till 60%. För mig är det kanske inte en anledning till att de inte vinner Scudetton, utan det är snarare det som jag tror att det kanske talar för att de gör det. För att jag tycker, om jag kollar på Inter och så kollar jag på Lazio, så tycker jag att i de, alltså Lazio var 13 raka segrar, eller vad var det, 12 raka segrar. Inter har liksom förlorat en match i ligan och har gått jäkligt bra och vunnit väldigt mycket och tagit extremt många poäng. Jag känner att liksom Inter och Lazio har gjort max av det man kan förvänta sig av de två klubbarna. Och ändå så ligger de bakom Juventus. Den grejen för mig liksom, och då, jag håller med, alltså jag har sett Juventus i princip varje match hela säsongen. Alltså jag tycker de har imponerat mot Inter och första 45 mot Napoli, så i ligan i alla fall, så tycker jag de var riktigt bra. Jag har sett dem i Europa, så jag tycker de har varit jäkligt bra. Alltså. Men i ligan så har inte Juventus imponerat på mig alls. spelmässigt, intensitetsmässigt. Liksom, de har varit väldigt mycket som Allegris Juventus och väldigt lite som man kanske förväntade sig av Sarris Juventus. Och jag kollar på Juves trupp. Jag tycker att de har liksom 22 spelare. Alltså, de har liksom råd att bänka folk som Higuain och Dybala. Och, du vet, jag tycker att när jag kollar på truppen, det enda som gör att liksom jag tror att Juventus lider just nu och kanske inte känns stabila, för det är det som är den stora skillnaden mellan mot de förra åren, det är att alltså, försvaret känns inte 100% säkert och folk kommer till chanser mot dem och kanske inte tar dem, och det har varit mycket sena vinster och poäng för dem, men Chiellinis frånvaro, den känns av så oerhört mycket, för att Det är inte samma Juventus. Det, jag tror inte ens man kan sätta det på Sarri. Jag tror att Chiellini när han spelar, han spelar verkligen för två. Då ska vi liksom, då måste man ju berömma Bonucci som faktiskt har höjt sig ett och två snäpp den här säsongen och verkligen är en ledare i försvaret, en riktigt bra försvarsspelare utöver de liksom offensiva kvaliteter han har. Så jag är absolut inte imponerad av Sarris Juventus. Men jag är inte heller tillräckligt imponerad av något annat lag för att tro att de ska liksom snuva Juventus på ligatiteln. Ja, vi kan kanske absolut få ett race om liksom Inter får ihop sina grejer om Lazio, för att jag tycker Lazio, man snackar mycket om att de har kanske haft lite tur här och där, de får lite straffar här och var, de har vunnit så mycket i rad och det är liksom allt studsar rätt håll, men det är också ett lag som har slagit Juventus med 3-1 två gånger på en månad, så det går liksom inte i januari att snacka bort det, för mig i alla fall. Det är liksom, jag har gjort det för många gånger för att liksom inte alltså, jag har gjort det misstaget för många gånger. Och så jag tror att de som är med nu, de kommer vara med. Jag tror bara att problemet är att de inte kommer springa i samma takt som Juventus gör.
Nej, precis. Grejen är att de fortfarande är med. Det är väl på grund av att de har tajta trupper. Det låter ju lite, för att de får ju intensiteten i truppen. Alla följer ju liksom samma väg. I Juventus har de inte samma sätt eftersom de roterar mycket mer. Och det tror jag också är ett problem för Sarri som är van med något helt annat, och till exempel i Napoli.
Alltså Inter har liksom nästan mindre bred trupp än Lazio och Atalanta. För när man liksom kollar på Inters bänk så, eller Atalantas bänk, ibland så kommer ju liksom Muriel in eller Malinowski eller någon sån där lirare. Om man kollar på Lazio så kanske de tar in en sån som Parolo eller Caicedo. Alltså det är för all världen inte spelare som hade varit ordinarie i Inter kanske. Men det är fortfarande spelare som kan ge någonting. Om jag kollar på Inters bänk, alltså de senaste matcherna. Politano, han kan inte ge så mycket alls. Esposito är liksom en oprövad 16-åring. På mittfältet det finns ju absolut ingen. Gagliardini, men du vet vad, ja, det är Gagliardini. Alltså så om man kollar liksom på bredden i truppen och på kvaliteten som finns på bänkarna, så har inte en extremt begränsad trupp, medan Juventus har liksom, för mig så hade vi kunnat ha en diskussion om ett riktigt titelrace, så ett liksom konkret diskussion om Juventus som kanske förlorar ligatiteln om de hade fått som de ville i somras och blivit av med Dybala och Higuain. För att det är de två som när Ronaldo var under på dekis där bar Juventus. Alltså det är de två som gör mål, och det är ju två kvalitetsspelare liksom.
Ja, jag håller inte med dig. Jag tror, hade det varit så att de hade varit tajta och inte haft Higuain och Dybala utan levt på Ronaldo och matat, då hade poängförsprånget varit högre nu. Visserligen kanske hade problem med Champions League med sen, men jag tror ligan hade varit avgjord.
Jag synar den varje dag i veckan. Ja. För att Ronaldo är, han är 34 eller 35 eller vad är han?
Ja, han är 85, han, alltså.
Ja. Ja, han blir 35. Mm. Han har behövt 6 månader på sig för att komma igång med målproduktionen. Mm. Och det har inte varit han som har steppat upp mellan september till december när det har varit lite knackigt liksom, utan det har bara varit Higuain och Dybala. Och nu någonstans så spelar ju inte Higuain och Dybala hela tiden för att de liksom roterar mellan dem. Men att ha den lyxen att liksom kunna slänga in en Higuain eller att slänga in en Dybala från bänken, alltså det är en lyx som inget annat lag i Serie A har. Sen så kan man ju kolla på liksom mittfältet. Det är inte så jäkla imponerande. Och nu mot Napoli så blev de ju faktiskt liksom straffade för första gången kanske på säsongen. För att de var, när de var så dåliga som de faktiskt har varit. Men de, man får liksom, de har ju tillräckligt bra trupp för att, alltså, för att deras andra elva ska komma tvåa om de anstränger sig. Så det är där jag tycker att det är liksom den stora påtagliga skillnaden är i Juventus fall. Att de har alldeles för mycket kvalitet. Och även de spelare som är dåliga i Juventus, som folk tycker är dåliga. Alltså till exempel Matuidi blir mycket kritiserad. Och du vet, Khedira blir mycket kritiserad innan han var skadad. Och sådär. Alltså Matuidi är en kille som vann VM för mindre än 2 år sedan. Khedira har vunnit VM. Alltså vi pratar om spelare med erfarenhet av de största scenerna, de största matcherna, som har liksom titlarna i bagaget. Alltså i dagens Inter, det är liksom Godin. Han är den, troligen den enda spelaren i startelvan som har vunnit titlar och spelat så stora matcher så att du säger att nu inför slutsignalen här, det är då vi liksom förstår vad du är gjord av. Och där har han faktiskt varit med och vunnit ligan med Atletico och avgjort matcher. Han har spelat semifinaler med Uruguay i VM. Han har liksom varit med och spelat Champions League-finaler. Så det, och han är liksom en bänkad spelare inte. Alltså jag säger inte att han är dålig, men han är inte ordinarie. Men Juventus har ju liksom kanske 10 vinnare. Alltså de tar in De Ligt som, med all respekt och vad man vill säga om hans ålder, men han spelade också semifinal i Champions League för ett halvår sedan. Och var ett steg från finalen. Så att jag tror att det är mycket där om man kollar på liksom själva Scudetto-racet. Inter, det enda som talar för Inter egentligen, det är Conte. Alltså det är en av världens bästa tränare på sidlinjen, tycker jag.
Ja, vi lämnar den matchen och ska såklart orda lite om just Lazio som vi nämnde och hyllat. Mot Roma så var det ju nära förlust såklart. Det var ju Roma som var det klart med imponerande laget. Och jag läste att ja, det är definitivt inte varit ett lag den här säsongen som lyckats stänga till Lazios hyllade offensiv så som Roma gjorde. De fastnade ju verkligen i Romas press under hela matchen och kom inte till alls så mycket chanser. Vi har ju Lazio i topp 3 där och lär ju förbli så, för det är stort poängavstånd. Men hur ser ni på Romas chanser i Champions League-racet? Är det bara dem och Atalanta som det står mellan?
Ja, alltså jag vet liksom inte riktigt vart jag ska placera Roma. För att på förhand inför säsongen så trodde jag kanske inte de skulle vara med alls och slåss. För att jag tänkte, ja men Fonseca, liksom, vad är det för tränare? Och nyförvärven som har kommit in, räcker verkligen det? Och liksom, och Dzeko kanske inte kommer ha en lika bra säsong som han hade senast. Men de är ju där. Och jag tycker att det är ett jäkla bra facit för Fonseca att han faktiskt har fått snurr på den. Väldigt, väldigt bra insats mot Lazio också i derbyt. De vann inte, men det är sånt som händer. Men jag tror att det är Roma och Atalanta kommer absolut slåss om fjärde platsen. Jag tror att Lazio eller Inter kommer, ja, Lazio i alla fall har kanske, och Inter också, men de är nog lite för långt fram, men man vet aldrig. Det blir oftast kamp i slutet. Men jag kan inte med liksom gott samvete räkna bort Zlatans Milan. Jag tycker inte de är bra, men det finns en positiv trend i det där laget nu som gör att de vinner matcher. Men jag tycker Roma gör det över förväntan och jag tycker att det finns tillräckligt mycket kvalitet där också för att man ska vara med och slåss om fjärde platsen. Sen är de ju vidare i Champions League också, så det är en helt klart mer än godkänd säsong hittills. Så skulle de nå fjärde platsen så är det ju liksom perfekt för dem.
För mig känns det som att Roma är där på grund av att Atalanta slarvar mer på något vis. Jag menar, förlora hemma mot Spal och sådana där saker.
Men någon gång måste det liksom, jag tycker att Atalanta är jäkligt bra och sånt där, och de spelar ju helt otrolig fotboll och du vet allt vad det är. Man ska inte ta bort någonting från dem, men någonstans så kommer det ju ikapp Atalanta också. Alltså precis som det har kommit ikapp Inter och precis som det kanske kommer ikapp Lazio någon gång. Alltså det känns som att det enda laget i ligan som liksom inte är kapabla till att faktiskt gå in i väggen i en period, det är Juve. de andra, så Atalanta och Roma och Lazio och Inter och Milan, Cagliari till exempel som var uppe och nosade för ett tag sedan. Alltså jag ser inget av de där lagen som lag som man faktiskt kan lita på helt 100%. Atalanta, de spelar skitbra. De har en fotboll som liksom är fantastisk mot bottenlaget, men de är inte heller så pass bra att man kan säga att de aldrig ska tappa. Det är liksom det är Juve som är där, så jag tycker det är intressant att kolla på. Sen så Napoli, och de är ju liksom för långt bak känns det som redan nu, men de är ändå de som går upp och slår Juve. Det är liksom det, där finns det ju truppmässigt enligt mig en kvalitet som kanske ska räcka till att vara med och slåss om titeln. Så det är väldigt många faktorer som spelar in. För mig är det bara så att Roma, som jag ser det, och då är jag utgår ifrån mina egna förväntningar på dem som var kanske tokflopp. Och jämför man med det så är de ju överförväntade. Men det kanske finns folk som har sagt att Roma, de kommer vara med och slåss om topp 4 hela säsongen. De har ju ingen, liksom, de kan ju inte säga att Roma går över förväntan eller att de överraskar det. Så det är ju, allt beror ju på vilka förväntningar man har. Jag har haft förväntningar på Roma att de inte ska vara med och slåss, på Milan och Napoli att de ska vara med och slåss, och de är inte där. Så det är mycket sånt man får liksom ta in också.
Ja, nej, men precis. Jag räknar inte bort Roma inför säsongen, men jag trodde, i och med att det liksom kändes, det var så många olika typer av nya spelare som kom, så tänkte man att det kan gå precis hur som helst. Jag hade väl en sorts grundkänsla i att Fonseca skulle kunna göra ett bra jobb. Men det jag skulle säga om derbyt är ju att det säger någonting om Lazios nivå. Den som de har hittat den här säsongen och klivit upp på är att de förlorar inte det här derbyt som de har gjort många gånger. Och de trots en inte särskilt bra spelmässig insats, så ja, med lite tur så håller de ett 1-1 resultat. Så att det är, även om det inte var en bra match, så var det en ganska stark signal mot till att ja, Lazio är ett topplag på riktigt. Och det är det enda jag tar med mig.
Alltså, jag tror att om man kollar på matchen så tycker jag att det är extremt tydligt att Lazio går för kryss. Alltså de är liksom inte går för det så att de inte vill vinna liksom. Men det känns som att desto längre matchen går, desto nöjdare är de med ett oavgjort resultat, och de får ju det, som du säger, turligt, men de får det.
Så, ja, verkligen. Plocka i Luis Alberto.
Ja, han var inte superglad över bytet där, men så om man kollar på Roma också, alltså om man kollar på första derbyt lagen emellan, så var det nästan exakt tvärtom. Lazio dominerade, de åker på ett ganska oturligt mål, men de borde nog ha vunnit den matchen sett till alla chanser de hade. Nu är det tvärtom, men Lazio, de kändes liksom slitna på något sätt. Så jag tycker att det är som du säger, det är imponerande att de får med sig ett poäng, för att det har varit Lazios liksom stora akilleshäl senaste åren. Sen är det ju också, som man måste nämna, är ju att Lazio är utslagna i både Europa League och cupen, så det kommer vara ett lag som bara går i en turnering hela resten av säsongen, så jag tror att det kan räcka extremt långt.
Ja, tack och lov att Lazio inte är med i Europa League och åker ut en åttondelsfinal igen. Det kan ju lag som inte göra kanske, till exempel. Jag tror inte du protesterar heller när Inter åker ut, eller vad som nu händer liksom. Det känns som att Interista inte bryr sig ett dugg om Europa League, eller?
Alltså det är ju det som är grejen med Europa League. Jag jobbar ju liksom i Europa League, och det som är mönstret i turneringen är att liksom alla storlag går på halvfart tills de är framme i semi. Så de liksom riskerar att åka ur i varje match fram till semifinal. Då börjar liksom nosas på en Europa-titel, och för vissa lag så är det en Champions League-plats, så det kan ju vara viktigt att vinna den där och då. Så alltså, om du frågar mig liksom rent och så här rakt ut, hade du varit missnöjd med att åka ur Europa League? Nej, absolut inte. Sen är det ju såklart att det är alltid liksom lite skämmigare för en klubb som Inter att åka ur mot Lugorets eller något sånt lag som vi möter nu i 16-delen, men alltså rent fysiskt så tror jag varken Conte eller liksom spelarna inte, alltså så här, ja, skulle gråta blod över att åka ur. Men det som jag vet med Conte också är att han är liksom en notorisk vinnare. Alltså det finns liksom inte i hans natur att inte försöka vinna Europa League. Och jag tror jag var orolig för att som vi har sagt, jag tror inte truppen klarar av det.
Nej, det tror inte jag heller. Den är lite för tung för det, så att det kanske är bättre att klippa när det behövs på en gång.
Och Lazio har redan åkt ut mot Ludogorets för ett antal år sedan. Så att det är också incheckat i en ruta. Ja. Som Lazio, i Lazios Europa League-aventyr som inte har gett någonting de senaste 5-6-7 åren.
Nej, så är det. Erik, ska vi fortsätta med Tapir och Bisont eller har vi någonting annat innan?
Nej. Om inte ni har någonting annat så kan vi runda av och börja med Bisonten. Där det är svårt att inte ge den till någon annan än kanske Ringo Gattuso för det jobbet han har som han gjorde i söndagskväll med vinsten mot Juventus såklart. Det känns som att det var det bästa vi kunde se av ett Gattuso-lag med stenhårt jobb över hela planen. En defensiv som faktiskt var vattentät trots att de mötte seriens bästa lag. Det var, Juventus-spelarna själva erkände att ja, vi gjorde vårt, men Napoli gav 110% minst och det var det som skilde det. Så ja, det är sjukt bara hur det kan svänga från den här totalt miserabla insatsen mot Fiorentina 0-2, typ, ja det var ju 22 000 på läktarna, till det här liksom där det är lite folk på ja, kurvan tillbaka eller båda kurvorna tillbaka på allvar. Det är liksom en helt annan, ett annat liv på San Paolo och som såklart 1-0 vinst mot Lazio spelar ju också lite grann i roll i att det byggde upp den här veckan när de kunde sluta Lazio i Coppa Italia. Men ja, alltså Gattuso gav Napoli en tro tillbaka och som vi har varit inne på, nu börjar ju ombyggnaden lite grann med Demme från start, Lobotka som kom in där. Det kan inte bli någonting av den här säsongen, men det finns anledning att tro på att Napoli kan komma tillbaka ganska starkt rätt snart.
Ja, hur som helst så har de ju Sampdoria borta nästa omgång och det känns väl att det kan komma tillbaka till den samma gamla vanliga igen.
Alltså, det har varit ett, så här, det är ett typiskt mönster för liksom lag i kris att man kan liksom sprattla till och vinna stormatcherna. För där vill vi liksom, alla vill visa sig från sitt bästa sätt. Men jag håller med att det, var det något som skulle ta dem ur krisen så var det en sån här match. Och jag tycker inte, så Sampdoria är inte ett bra lag som Napoli egentligen ska frukta. Men det är bara, alltså det kan gå från himmel till helvete jäkligt snabbt i fotboll. Så vi får se. Jag tror inte de kommer liksom kaxa upp sig på något sätt. Utan de kanske inte riktigt kommer vara lika motiverade som de är i en match mot Juventus. Sen ja, jag håller med Erik. Det är en imponerande insats på alla sätt och vis. Juve är extremt ofarliga och liksom sega. Napoli får liksom visa sin kvalitet som de har på alla positioner. San Paolo lever upp till som den är när den är som bäst. Alltså allt klaffar liksom som det ska i en sån match. Så imponerande, bra jobb. Och någonstans så fotbollens karma fick liksom komma ikapp både Sarri och Higuain för en gångs skull i alla fall.
Ja, tapiren är desto otrevligare, håller på att säga. Eller hur, Erik?
Ja, frågan är om Karva kommer att komma ikapp Walter Mazzarri då. Ja. För att han är ju som det, ja, han lär ju vara kvar på som Torinos tränare när det här avsnittet kommer ut. Presidenten Kaido har gett hans stöd hela tiden. Trots 0-7 mot Atalanta. Ja, men det är känslan som man haft med Torino under ett antal månader nu. Att det tar sig inte fram någonstans. De tar någon stor seger här och där. Det var 2-0 mot Roma borta för ett par veckor sedan. Som liksom, ja, jag ska inte säga att det får igång någon tro igen. Men det räcker ju för att han ska överleva nästa vecka. I alla fall utifrån perspektivet. Men sen kan vi tillägga att det är liksom, supporten är allt annat nöjda med situationen. Och spelarna ser ju ganska trötta ut och inte alls slutkörda kanske på, eller trötta på Mazzarri. Så att jag vet inte riktigt, ja, man måste såklart se till alternativen. Mazzarri är ju en garant för någonting, men det är ju inte något som tar Torino vidare. Det där som hände förra våren, det är liksom, det kommer inte bli bättre än så. Och det var bra för att vara Torro, det de åstadkommer med Mazzarri, men jag tror det finns någon nivå till där och den kommer ju inte han få ut på långa vägar, tror jag.
Nej, verkligen inte. Det är Mazzarri, alltså det är verkligen himmel och helvete för honom. men jag kommer ihåg i Tutto Sport, den Torino-baserade tidningen. De hade ju gett Mazzari 8 eller 9 efter matchen mot Roma.
Mm.
I betyg. Och efter matchen mot Atalanta 2. Och då, jag tror ingen annan hade fått, spelarna fick 4 tror jag som lägst.
Ja, men han jag tycker Mazzari gjorde ett bra jobb i Inter, men han är en tränare som inte ger dig någon som helst ambition, glädje eller liksom framtidsvy som faktiskt är hållbar för om du vill vara en klubb som liksom siktar på Europa. Och hans fotboll känns rätt utdaterad, spelartyperna som han gillar också. Han har inte riktigt samma, alltså man kommer ihåg hans Napoli som var jäkligt intensiva och liksom där Cavani och Lavezzi blev liksom hur bra som helst, och Hamsik också på det sättet liksom. Men det var ju fortfarande, det var ju också, om man liksom genomskådar de lagen, så var det liksom uppbyggt på 6 eller 7 ruskigt dåliga, stabbiga, defensiva, äldre liksom kvantitetsspelare. Och det håller liksom inte i dagsläget. Alltså, jag tycker inte Torino har ett riktigt, alltså ett så bra lag, men jag tror att de där mindre lagen som inte slåss om kanske Europa eller någon titel här och var, de är ju så enormt beroende av att få ha kul. Alltså att nu är Atalanta liksom inte ens ett bra exempel längre, för att de är där uppe och spelar Champions League och det går så himla bra och de är vidare och allt vad det är. Men om man kollar på hur det var innan de faktiskt gick till Champions League, så var det ett lag som liksom fick upp unga spelare som stod för en offensiv och rolig och trevlig fotboll som liksom hämtade resultat. Det är liksom förutsättningslöst, att man inte behöver vara ångestvak ur, att man liksom är uppe och slåss om titlar kanske inom kuppen någon gång, och att man vill spela och göra något positivt, och att spelartyperna som du attraherar som tränare är liksom ganska roliga, Ilicic och grabbarna liksom. Så Mazzari är egentligen väldigt mycket tvärtom. Alltså han är väldigt fäst vid sina, vid sin, alltså när det går dåligt, då är det liksom extremt negativt. Det är ett tråkigt spel, det är tråkiga spelare, det är väldigt defensivt och du kanske vinner, men du har ju ingen glädje efteråt. Jag tror att det där, för en klubb som Torino, alltså nu är det ju extremt länge sedan Torino vann sina ligatitlar och sånt där, men man får liksom inte glömma att de har en historia av framgångar i Italien. Det finns någon UEFA liksom Europa framgång, alltså det finns ju ett liksom ett snack, en mytologi och en stad och en fanskara som törstar efter att de ska leva ut sin historia igen. Och speciellt när jag tror att de kollar på liksom lag som Atalanta eller Lazio eller liknande, så finns det ju, tror jag, en sorts vilja att kanske ta inspiration och göra det som de klubbarna gör. Och nu såklart Torino väldigt mycket mindre än de andra nämnda klubbarna och vad det är. Men jag tror att det är där liksom problemet kommer ligga för Mazzari. När liksom Cairo kollar på om fan är det värt att ha honom kvar, så kommer det vara det som man kollar på. Att fan, han ger ingen glädje till folket. Ja, folket är de liksom, de behöver något annat, något annorlunda och något nytt. Så jag tror att han får nog säkert säsongen ut, men sen så kommer det nog inte bra. För att jag håller helt med. Så här, en 7-0 förlust mot Atalanta, jag tycker inte det är det som gör att han ska sparkas, om han faktiskt levererar det som någon kanske har kommit överens om. Att det ska vara okej, Salvetsan ska bli klar i tid, det är inget liksom speciellt. Men det skickar ju signaler om att något inte står helt rätt till. Atalanta gick ju, nu gjorde de 0-0 mot Inter, men de gjorde ju 2 matcher innan det, 5 mål båda gångerna. Så eller 1-1 blev det mot Inter. Men så det finns ju liksom en sorts ursäktande del i det. Men Mazzari ska vara en defensiv duktig. Då ska inte det där hända. Nej.
Nu såg jag precis framför mig vem Torino tar in.
In med De Zerbi så har det blivit 2-8 istället.
Nej, ja, precis. Nej, de kommer ta in Juric.
Jag tror inte han är redo. Ja, nej. Nej.
Ja, kanske man vet. Ja, De Zerbi är annars ett intressant namn för en sån där klubb. Eller så kanske de tittar på Spanien eller något.
Mm.
De Zerbi säger ni, Juric säger jag.
Ja, men du lever i någon sorts Hellaslandia där Amnesty.
Ja, men han har ju kontrakt, det går ut i juni på Juric.
Ja.
Ja, ja. Någonting annat vi har på att avsluta, Erik?
Det var allt vi hann med.
Ja, precis. Det blir alltid långt med Sia.
Ja, han får snacka av sig här.
Ja.
Det är bra. Jag pratar för mycket. Alltså. Det är för mycket Premier League-snack på torret.
Det är det. Ja, jag kan tänka.
Nej, det är inte så illa hos oss faktiskt. Men det är inte alltid man får prata Serie A.
Aj, aj, aj. Ja, ja, det är bra att prata av det här. Ja, jag får tacka. Tack, Sia.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, och Erik. Vi säger tack, tack också till lyssnarna.
Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka.
Hoppas vi. Man vet aldrig.